Podplay.
Oj, 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 lyssnarna. Jag ska käka eritreansk mat och det ska också Gunilla göra. Vi är nämligen på, nu går jag ut från det här bullret här. Nej, men nu har jag ju glömt. Jo, Café Zeppelin heter restaurangen. Här kommer en otroligt söt liten hund gå förbi. Och ja, den ligger på Kungsholmen på Vargentinsgatan. Och allting är fantastiskt.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången är Martina och jag på Café Zeppelin på Kungsholmen i Stockholm. Det här är en podcast från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådrej. Nu käkar vi!
Nu tänker inte jag röra en fena. Utan nu tänker jag sitta här. Och Gunilla böka bäst hon vill där inne. Nu får det vara bra. Nu häller jag upp lite vatten. Tycker ni att jag ska hälla upp vatten åt Gunilla också? Okay. Så Gunilla och jag kommer ju inte att podda på ett tag nu. Därför att Gunilla är tjänstledig i mars och nej, maj och juni. Gunny, jag berättade nu för lyssnarna att du tänker ditcha oss, mig och lyssnarna nu ett par månader.
Jag är inte så ledsen för det. Det kan vara skönt att få hämta andan lite.
Jag förstår att du ser det så. Ja, det hör hur frejdig hon är. Hon är så uppe i varv, Gunilla, nu för att hon ska vara tjänstledig. Jag ska fråga henne när hon kommer tillbaka om hon vill berätta varför hon ska vara tjänstledig.
Ja.
Vill du det, Gunilla?
Ja, det kan vi göra.
Åh, tack.
Åh, ska man, en liten stund kan man ta av sig. Sen kommer solen vandra runt hörnet.
Ja, så ska jag köra det.
Jag kör så du ryker.
Ja. Underbart.
Vad härligt.
Ja, jätteskönt.
Alltså idag det är bra. Och jag hade så mycket folk, jag var så rädd att ja, kanske de kommer när de är på.
Ja, just det.
Vi hade ute plats. Ni får dela för att vi kan inte vara där allihopa.
Nej, så. Nej, just det.
Men
just
bra.
Idag blev det jättemycket folk. Du ser.
Jag kommer med mat.
Ja, tack snälla. För att jag ringde nämligen hit och igår och kollade om man behövde boka bord. Och då sa hon, nej, ni får plats. Och så blev det plötsligt. Succé.
Ja, succé.
Åh, det här men påminner mig om Johannes Brost. Salig i åminnelse. Ja. När han spelade Limpan på Brunnsgatan.
Ja.
Och vi hade ju, det var ju en monolog och vi hade inte. Det är klart, Johannes var ju väldigt populär och sådär. Men man vet aldrig hur det blir med publik. Ju, på teater ändå.
Det var Alla Nedvalls pjäs.
Alla Nedvalls roman som jag dramatiserade.
Ja.
Nathalie Ringler regisserade.
Ja.
I natt drömde jag att jag öppnade en restaurang som heter Lökens många lager. Affärsidén var att servera rätter som var olika, men att alla hade exakt samma ingredienser. De var olika på något annat vis. Jag vet inte. De såg olika ut.
Det blev braksucke. Det blev liksom, Johannes fick översvallande recensioner, hela föreställningen jättehyllad. Mm. Och publiken bara brakade in. Alltså det är svårt att tänka sig nu.
Ja.
Men det var verkligen sådär extra stolar, väntelista, hela konkarongen. Så att Johannes, och han tyckte det var jättekul att spela.
Mm.
Men han kom ut någon dag och sa såhär, men alltså vi måste göra något åt det här. Det kommer så mycket publik. Det kommer så himla mycket publik. Alltså var ska alla sitta? Och då så sa jag, men Johannes, liksom det här med problem. Jag har varit med om folk som har haft mycket värre problem än att det kommer mycket publik. Alltså de får helt enkelt turas om och sitta och titta på dig. Inte det är lite trevligt? Det var kul. Samma problem hade ju nu tydligen den här restaurangen.
Ja.
Var ska alla sitta?
Värsta lilla dragplåstret på Vargentingatan på Kungsholmen. Det är faktiskt en gata som man inte riktigt vet att den existerar nästan, va?
Nej, jag har mest hört talas om det. Jag har faktiskt undrat var den här gatan ligger.
Det är en liten gatstump egentligen.
Väldigt nära rådhuset och polis. Ja. Ni som bor i Stockholm går nog och fixar pass hos polisen här på Bergsgatan. Mycket nära, där är det. Det är en liten mysgata.
Det är
jag tänker mig att det skulle vara mysigt att bo här.
Ja.
Faktiskt.
Det är ett tillhåll för musiker. Jag känner på att det är mycket musiker som bor här. Alltså så här rätt framstående musiker.
Kan jag också tänka mig.
Ja. Jag vet att Malena Ernman och hennes familj har en lägenhet. Jag vet inte om de har kvar den längre. För de bor ju ute i någonstans i skärgården nu.
Mm.
Men de bodde här i närheten i alla fall. Inte
jag vet
därifrån.
Att Thomas Andersson Vi rör sig i de här krokarna också.
Aha,
så han bor troligen här någonstans.
Ja.
Christopher Triumph. I och för sig inte musiker, men han bor också här någonstans.
Det var ju lustigt att du nämnde hans namn. För att han satt nämligen på gatuserveringen utanför ett litet bageri. Som ligger precis vid Kungsholmens kyrka.
Men jag tror,
han
bor precis där vid polisen.
Just
så det är ju bra.
Ja.
Jag sa det till honom när vi stötte ihop. Och han berättade att han hade flyttat dit. Så sa jag att det är ju skitbra. Varje gång du ska fixa ett pass så är det ju nära. Och så kom jag på att det kanske inte är vardag liksom. Men ändå när behovet uppstår. Då kan det ju i princip. Förut när det var att man skulle ta en kölapp. Då kunde han ju liksom göra det och sen gå hem. Och göra kaffe och sen gå tillbaka.
Så jäkla bra.
Ja.
Man kan också bo i Flemingsberg av samma anledning.
Ja, det kan man. Jag har faktiskt ett kärt förhållande till Flemingsberg. För att min hund som jag hade när jag var barn. Och lite inne när jag växte upp. Hon.
Den här Colin.
Ja, Ida. Hon kom från Flemingsberg. Hon var ju en sån här omplaceringshund. Som vi hade hittat via Karin Götblad på något sätt. Eller Karin
ständigt
hade
denna Karin Götblad.
Ja, men när djur är inblandade så är hon inblandad.
Mm.
Nej, men hon hade liksom fått nys om att Ida behövde flytta. Därför att hon hade fått en hundkompis som var väldigt krävande. Och Ida föll mellan stolarna. Ida var väldigt försynt nämligen. Ganska nevrotisk, men väldigt, väldigt fin hund.
Ja.
Så att hon var 4 år. Och det passade oss ganska bra. Att få en hund som redan liksom var vuxen och hade lärt sig allt basalt som en valp lär sig.
Ja.
För det är ganska, det vet ju du, det är ganska mycket med det där med att uppfostra en liten valp.
Ja, det är det. Hon behövde en ny bed and breakfast liksom. Du tog hem till er.
Och det passade så bra för att hon hade liksom samma temperament som vi. Hon tyckte också om att ligga och titta på tv, Lagens änglar och sådär. När vi gick ut på promenad med henne så gick hon alltid sist. För hon var så lat. Hon rasade liksom. Och så sackade hon efter för hon visste att till slut så skulle vi ropa på henne och då skulle hon få godis när hon kom.
Ja.
Hon var inte dum liksom. Och så en gång om året fick hon ett ryck och blev plötsligt helt galen och sprang som en galning och använde minigolfbanan i Tanto som hinderbana. Sen kom hon tillbaka och så var hon lat i ett år igen. Kanske var hormonerna, jag vet inte.
Men hon växte upp i närheten av ett passkontor.
Ja, i Flämpan. Så att hon vet allt om hur man fixar pass. Hon är död för sig. Men hon...
Det är en musiker, en sopran vid namn Kerstin Avemo som har tipsat om det här stället.
Hon är väldigt bra.
Ja, hon är jättebra. Hon är, om ni undrar vem vi pratar om, så är det en person som har varit med lite då och då i sådana här större sammanhang, alltså typ Nobelkonsert. Hon har liksom förekommit
Mm, hon har figurerat.
Hon har figurerat. Man har sett henne. Hon har även, tror jag, någon gång sjungit vid tolvslaget på Skansen.
Har hon ja, det har hon.
Ja, det har hon.
Jag nästan vet det faktiskt.
Mm. Mm. Hon är inte så storväxt. Hon är ganska liten. Och så har hon ett ljust sån här Ivar Arosenius hår.
Det skulle man ju ha.
Nej, men sån här tändstickspoj. Förstår vad jag menar?
Eller? Ja.
Ett sånt där tuvstar. Det är ju för sig inte Arosenius. Men det här är mera Arosenius.
Nej, men det går liksom inte att, alltså det går inte att skaffa sånt
nej.
Hår.
Nej, det går inte.
Utan man måste bara vara born that way. Liksom.
Ja, ja.
Och det tillsammans med en fantastisk röst, det gör ju att...
Ja, det har hon verkligen. Jag råkar veta att hon har ett extremt stort omfång. Alltså det vill säga hon, vet inte hur många oktaver hon bemästrar.
Fy fan vad
ja,
coolt.
Ja. Så, vilket gör henne speciellt unik. Men förutom det rent tekniska så är hon en sångerska som uttrycker någonting naturligtvis.
Mm.
Ja.
Det är det viktigaste.
Ja, alltid. Hon är väldigt, alltid väldigt liksom i det hon ska gestalta.
Så tack Kerstin. Det här var hittills ett bra tips. Vi har inte börjat äta maten än. Men...
Nej, men miljön är trivsam.
Ja. Vad heter det? Men Gunilla?
Mm. Det är småkallt här på trottoaren dock. Jag måste bara dra på mig en kappa igen.
Ja. Nej, men nu när vi ändå sitter här och frodas.
Ja.
Och dina skulderblad håller på att bli vingar. ja, men jag är så uppspelt.
Ja.
Du ska ju nu få... Du ska få flyga, Gunilla.
Mm.
I 2 månader ska du få smaka både på frihet och på faktiskt en väldigt svår aspekt av livet, det skapande livet. Vill du berätta? Vill du dela med dig? Jag vill att du ska dela.
Du vill att det ska bli så här högtravande också.
Ja!
Ja! Jag skulle lägga ribban jävligt högt. Alltså.
Ribban är liksom trodig och sonskikt.
Mm. Nej men, jag ska försöka. Jag ska försöka att under 2 månader skriva någonting som eventuellt blir en bok.
Mm.
Jag vill inte vara förmäten här.
Varför inte det?
Nej, den läxan har jag lärt mig. Den hårda vägen. Man ska inte komma och påstå saker. Men så. Jag har till exempel inte... Jaha, nu ska vi se.
Nu du!
Ja, men det här låter som någonting som kommer passera. Vi sitter ju ändå på en trottoar.
Det här blir det klart det kommer passera.
Det här blir en cliffhanger.
Ja.
Vi låter dem åka förbi. Eller? Mm.
Jo, det är någon form av transportfordon. Det är ett fordon som har ett jobb att göra. Jag tror att det är... Jag kan faktiskt gå och kolla på det.
Ja, du får nog göra det. Jag ska be dem att dämpa sig.
Lägga sordin. Nu ska
för att det här är ju, det här går ju faktiskt inte.
Okej, nu ska jag försöka beskriva kan kort.
Nu kommer maten.
Den som väntar på gott veganska
variant.
Oj, jag har med extra.
Gud, så gott.
Tack snälla. Oj, vad gott det här ser ut.
Vad kommer hon med? Hon kommer med. Det ligger på en pannkaka.
Ja, men det är ju så...
Pannkaka alltihopa.
Men det är ju så eritreansk mat funkar. Vi har en eritreansk restaurang faktiskt också.
Oj, här kommer det mera grejer.
Gud!
Vad är det du? Vad har du?
Köttgryta, men att den här extra Är det linser för dig som
aha,
äter
ja.
Och fungera får ni ta och dela på.
Tack snälla.
Smaklig måltid, jag tack. Finns alltid.
Tack, det är skönt det att veta. Det finns alltid.
Tänk att ha en person som alltid,
bara
finns.
Alltid finns.
Nästan som Gud. Gud vad gott det
var. Ja. Oh. Mm, det ligger liksom, det är som en pannkaka i botten. Och sen är det som en linsgryta. Och en slags spenat.
Juxlyckos.
Liksom, som är bra kryddad. Och sen är det som en varm potatissallad med kål och bönor och morötter. Och sen till det då så har du fått då lite extra köttgryta där.
Och du har fått lite extra
linsgryta. Mm. Ja. Alltså, vi kommer inte vara hungriga när vi går härifrån.
Nej, och det här känns som att det är näring.
Ja.
Vi behöver näring, Gunny.
Det är spenat, va?
Det är spenat. Spenat är extremt näringsrikt.
Ja. Ja, det är det. Det har man ju fått lära sig. Men det kanske var någonting de bara tutade i igen, som barn.
Men du,
ja?
Det här med skrivandet då.
Mm.
Precis när Gunny började prata om det så kom ju det här ljudet. Och det var från en liten konstig sak. Det såg ut som en epatraktor.
Jaha.
Fast den hade någon sorts skyffel längst fram. Och så satt en gubbe där inne och körde den. Han städade gården typ.
Ah.
Ah, ja.
Kan du skicka mig saltet?
Mm-hmm. Men du... Ja, så du vill inte förhäva dig?
Ah. Ska jag komma till saken?
Ja.
Ja, men då ska jag under 2 månaders tid se om vingarna bär.
Mm.
Och se om det går att skriva någonting utan att det står någon och tittar på klockan. Mm. Och, eller undra när det kommer. Eller
det
undra
svårt.
Hur långt man och så vidare.
Det är skitsvårt.
Ja, det är jättesvårt. Det är det svåraste tror jag. För att man, om jag, som jag har liksom skrivit mot en deadline i så många år.
Mm.
På ett ämne. Så plötsligt bara får skriva vad som helst utan att någon ens står och väntar på det.
Ja, så, och just det med deadlinen är ju på något sätt...
Mm.
Om inget annat får sprutt på en så får ju deadlinen det.
Mm. Ja. Jag tycker om jag säger det, det är som att sluta röka. Om jag säger det till tillräckligt många så kanske jag får skapa min egen piska.
Exakt.
Ja.
Och nu kommer jag ju att fråga. Jag kommer inte att fråga på ett tag. Men jag kommer säkert fråga om en månad.
Mm.
Har du överhuvudtaget liksom... Och därmed om man har kommit någonstans eller hur långt man har kommit.
Mm. Mm.
Det är också en otroligt svårbesvarad fråga.
Ja.
Man kan egentligen bara svara på om det känns som om man har kommit någonstans.
Ja, ja. Och det kan hända att man börjar i mitten också, så jag kan liksom inte heller veta om det. Det spelar ingen roll om jag har mitten, om jag inte har en början sen så blir det inget i alla fall.
Men det är ju lite som att kasta ut ett metspö liksom. Mm. Eller även du är för andra som skriver, men för mig är det så i alla fall att jag börjar liksom skriva precis så där. Det här kanske inte alls är början. Det jag tror är början på romaner brukar alltid strykas på något stadium. För att det är som en transportsträcka som, eller en satstagning liksom, som läsaren inte behöver egentligen. Och då säger någon redaktör så här att nej, men det är ju här den börjar.
Ja.
Efter 3 sidor.
Aha.
Men alltså kastar man ut det där fiskespöet i sitt eget skrivande så ser man om det fastnar någonting i de ordmassor man har skrivit ner.
Mm. Mm.
Om någonting av det liksom är boken. Mm. Alltså om man har börjat med en idé, det kanske man inte alltid gör. Men om jag har börjat med en idé så brukar den också alltid visa sig sen vara sekundär i förhållande till det som den som kom ur den.
Jag fattar.
Man tänker så här, jag ska skriva en bok som handlar om en person som åker till Island.
Mm.
Och så börjar jag skriva om det. Och så visar det sig att någon annan person som jag hittar på, som den träffar på Island, är huvudsaken. Mm. Det är den personen det ska handla om.
Mm.
Kanske Island ska bort.
Ja.
Och så kan det ju vara.
Ja. Vilket bra... Det var väldigt skönt att höra dig säga det. För det betyder att då spelar ingen roll om det är skräp ett tag.
Nej, men det måste
känns
nästan
som skräp.
Det måste ju nästan vara skräp. Det är lite som man tänker sig att man gör en skulptur liksom.
Mm.
det är ju väldigt mycket att, eller det är ju att karva bort. Mm. Och så det som är kvar är skulpturen. Tänk vad fint.
Vad bra, vill du vara min mentor?
Det, ja. Alltså det är så gott.
Åh, vad härligt.
Helt fantastiskt.
Ja. Då blir jag glad.
Ja.
Mm. Tack snälla. Nej, men ja, det vill jag. Mm. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig. Några frågor.
Ja.
Nej, men, ja. Nej, men om du vill ha någon som läser någonting.
Jag har ju massor med erfarenhet.
Nej, men du har ju varit min mentor. Jo.
Har jag det?
Nej, men liksom, jag var ju... När började jag på Expressen? 2012.
Ja.
Och då så skrev jag ju, alltså Gunilla har ju tagit emot alla mina recensioner av barnböcker och sådär. Mm. Och då jag märker att både av dig och Anna Hellgren har jag ju lärt mig oerhört mycket. Så att jag nu, mer än när jag skriver en text, kan göra en del själv av det jag förstår att ni skulle ha sagt.
Ja, just det. Man hör redaktören. Liksom.
Det här kommer de be mig att stryka, så jag stryker det själv.
Ja.
Och, nej, jag lägger till det här, den här, för det kommer de ändå säga. Mm. Och sen får man mer hjälp. Men det är nog det viktigaste till folk som aspirerar på att skriva, så ungdomen och så. Ta för fan emot hjälp.
Mm.
Det är liksom inte... något misslyckande. Man kan nästan inte se sin text i dess helhet själv.
Nej, för det konstiga är att ibland kan jag skriva egna texter då. Och så skickar jag då som är fulla av olika fel som jag i vanliga fall skulle rätta om det var någon annans text. Va? Mm. Och så måste jag ändå prova liksom på någon. Men ibland kan det räcka att jag stoppar in den texten i ett mejl och så kan du läsa den här? Och så kan jag för att se vad det är den här personen kommer att säga. Det här, det här kommer... Ja,
ja precis. Man bara, behöver egentligen bara stoppa in den i mejlet.
Ja, just det. Så bara, nej.
Och så läsa den med den andras ögon på
ja,
sig.
Ja, ja.
Nej, just det. Nej. Det här var ju... Vad håller jag på med?
Ja, och så ja man till. Bara sätter på sig den där direktörshatten då liksom. Och sen tar man av den och blir den här förhoppningsfulla frilansaren.
Mm. Ja. Men det funkar.
Jag ska försöka gå in i den här förhoppningsfulla frilansarens känsla. För jag tror inte att det är bra att sitta och vara redaktör och ha redaktörshatten.
Du kan ju inte sitta och vara proffsig när du ska skriva.
Det går ju inte, va?
Nej.
Jag vet inte hur jag ska låta bli det. Jag får låtsas att jag är någon liksom, som jag
nej, men jag
inte
tror
är.
Det där, nej, jag tror det löser sig av sig självt. Mm. Mm. För att jag tror, precis på det sättet som du säger.
Mm.
Du skriver först din egen text och så gör du allting fel.
Mm.
Mm. Det vill säga att du måste sätta på dig handgripligen redaktörshatten för att den ska vara på.
Mm.
För det är ju aldrig någons naturliga tillstånd att vara redaktör.
Nej.
Alla måste bestämma sig.
Ja. Ja. Ja.
Men det störde mig att skriva en bok.
Mm.
Jämfört med förstås att skriva en text med begränsat antal tecken, men också att skriva en pjäs, för den är också begränsad, för den är ofta beställd utifrån en viss speltid.
Just det.
Särskilt en barnpjäs.
Ja.
Då har man ofta
ja,
sagt
särskilt
att,
en barnpjäs, för då har man verkligen.
Ja, men då har man ofta sagt nej, men den ska inte vara, alltså ibland är det så här, den här är för dagisbarn.
Mm.
Den ska helst inte vara längre än 30 minuter. För de pallar inte längre så.
Ja, just det.
Och då har man ju liksom...
Underbart format, är det inte det?
Jo, och jättesvårt.
Svårt, ja.
För då ska man ju få in en massa bra grejer, men å andra sidan på 30 minuter.
Mm.
Men å andra sidan så vet vi ju att begränsningen nästan alltid gör att det blir bättre.
Mm.
Faktiskt. Mm. Och då kommer man in på det här med roman, därför att en roman har ju aldrig en sån begränsning.
Nej.
Man kan ju skriva en roman på 2000 sidor om man vill.
Mm.
Och man kan inte liksom komma undan med att läsaren tycker ditten är datten, för läsaren kan ta hela livet på sig att läsa boken. Man har ingenting liksom att gömma sig bakom.
Nej.
Och det får inte vara för kort. Man kan inte skriva
roman. Ska man liksom bestämma sig om det ska utspela sig under en dag eller under, ska man sätta upp sådana ramar?
Om man kan tänka sig att våga bryta dem om man märker att det inte tjänar boken efter ett tag. Måste ju liksom, för jag tycker att när man har hållit på ett tag en bit liksom in i något skrivande så börjar ju texten lite sätta sina egna ramar. Så just den här texten, just den här berättelsen mår bättre av att utbildas under en dag. Eller mår bättre av att man inte vet hur lång tid som går. Eller vad det nu är. Mm. Som just den texten behöver. Och ibland kan man få skitbra sådana tips av en redaktör. Alltså, fast det är på ett mycket senare stadium. Mm. Så när du liksom har ditt första manus och kanske börjar närma dig förlag och så, då kan du få en redaktör och då får du plötsligt en helt ny blick på den. Mm. Och kan liksom skriva igenom den ett varv med den där nya blicken. Och så blir det ashäftigt.
Oj, ja, den dagen. Det där låter ju som efterrätten liksom. Mm. På något vis.
Men det är ju roligt.
Nu är det bara, ja, nu är det liksom, nu är man på ICA och köper ingredienserna.
Ja, och det är ju också jätteroligt.
Ja.
Alltså det finns ju också något kul med det.
Ja.
Att du kan liksom gå i litteraturens ICA och bara shoppa loss. Mm. Med liksom ett kreditkort utan bortre gräns. Och bara fläska på. Vem fan ska jag gå till snuten om du skriver vad du vill liksom? Nej. Ingen jävel.
Nej. Mm. Ja men...
Nej, jag känner entusiasm för ditt
projekt. Tack Martina. Vad känner du för Ulf Lundells projekt som du de senaste dagarna har börjat sätta tänderna i? Han har inte bara sprutat ur sig en till del av sin dagbok utan två.
Ja, Ulf har ju inte det här problemet med hämningar.
Nej. Nej.
Han, när det gäller att...
Nej.
Mycket.
Han undrar inte så mycket.
Men det förstår jag. Mm. Jag är mycket fascinerad faktiskt av en särskild aspekt av Ulf. Som är den diametrala motsatsen till mitt liv. Alltså Ulfs liv och mitt liv är motsatser när det gäller just grundförutsättningar. Mm. Mitt liv är som om, alltså den yttre tillvaron är som om jag skulle få en beställning så här från Expressen. Kan du recensera Bibeln på 1000 tecken? Det vill säga du ska göra någonting omöjligt och du får inget utrymme. Eller kan du twittra en sammanfattning av Bibeln? Det vill säga, jag har väldigt, väldigt mycket ansvar.
Ja.
Som måste pressas in på väldigt, väldigt lite utrymme.
Ja.
Och allting har med liksom andra människor att göra på olika sätt. Mm. Både familjen och jobbet och liksom sådär. Mm. Ulf. Och sin sida. Han har ju gjort ett vägval i livet. Och han har förutsättningarna för det. Han har liksom de ekonomiska förutsättningarna för det. Och de psykologiska.
Ja.
Och det är att han har ju en person som han är ansvarig för. Och det är sig själv. Han har ju barn, de är ju för sig vuxna allihop. Men det framgår liksom mellan raderna ibland i intervjuer med Sanna Lundell till exempel att det är inte så att man kan springa till pappa och be om livsråd eller en myshelg. Så funkar det inte.
Nej. Pappa har fullt upp med sig själv.
Sig själv. Och jag försöker liksom sätta mig in i det. Alltså jag kan minnas att jag kanske hade någon sån period när jag var väldigt, väldigt ung och bodde ensam.
Mm.
Mm. Där är väl i princip bara vad jag, alltså mig själv, jag behövde ta ansvar för. Mm. Mm. Men då bodde jag ändå på Hornsgatan. I en etta som jag var i väldigt lite. Därför att jag var ofta och jobbade eller träffade människor.
Ja.
Ulf bor ju liksom ute på den skånska slätten.
Ja.
Har varit skitsur i många år för det förbannade konstverket som skymmer hans utsikt. Och han ser sig omkring i sin boning och drar därigenom slutsatser om världen.
Mm. I boningen, han sätter på radion.
Sätter på radion. Sätter på tvn. Har åsikter. Alltså om Ulf inte vore en nationalklenod. Om Ulf, om man tog bort liksom hela hans berömmelse.
Mm.
Då skulle han vara. Och det här säger jag inte. Det här är inte en försmak av min recension av hans dagböcker. Därför att den har jag inte bestämt mig hur den ska vara än. Då måste jag läsa mycket mer noggrant och bedöma liksom själva texten som sådan.
Mm.
Nu pratar jag bara om Ulfs liv och inställning. Jag hittade ett Instagram-konto idag som muntrade upp mig. Som heter Lokaltidningsbesvikelser. Och det är liksom att folk har fotograferat av sura insändare om olika saker. Att ja, och de roligaste är så här, jag är så trött på att alla andra jävlar är så sura. Sluta sura. Var positiv istället, som jag är, era svin. Det är kul.
Ja, men han är ju, Ulf Lundell är ju den sura insändaren förkroppsligad.
Ja, fast...
Och vi älskar honom för det.
Ja, men därför att det är så trevligt också tycker jag, när någon, och uppfriskande när någon...
För man har... Äntligen säger sin hjärtas mening.
Ja, och inte är så jävla inställsam.
Nej,
ja,
men,
och, när, och också det här, alltså när man har ett liv som är väldigt påfrestande.
Mm.
Då är ju liksom det vanligaste rådet så här, men du måste verkligen ta hand om dig själv. Sätt på dig syrgasmasken först, innan du hjälper andra. Ta ett bad, en lång promenad och försök se de där små sakerna i livet som verkligen är värdefulla. Njuta av dem, till exempel solen. Men Ulf, han är så här, han försöker se de små sakerna i livet som verkligen kan reta gallfeber på honom. Liksom, han är ju ändå, man kan ju inte komma ifrån att Ulf Lundell är, han tillhör liksom det mest privilegierade skiktet under miljardärerna.
Mm.
Han har i princip alla privilegier man kan ha, utom ungdom. Och han är sur. Han hittar liksom... Han är förgrämd.
Ja.
Och han är bitter.
Uh-huh.
Och han är isolerad. Ulf sträcker inte ut en hand. Periodvis bygger han in sig i sitt där skägget som jag inte vågar tänka på hur det går med. Jag vet inte vad han liksom...
Har han också sånt där långt... Han är Bali...
Ja, men ibland har han ju...
Jaha, ibland. Ja, vissa alltså, dagar.
Olika bilder. Okay. Men ibland har han ju verkligen så att han murar in hela ansiktet i skägg.
Ja, okej.
Okay. Sitter han väl och äter någon äggfrukost och så fastnar det lite ägggula i det skägget.
Mm.
Och så svär han liksom till över det.
Och så skriver han det.
Och då skriver han det.
Gör han
och vi ska läsa det. Och det står, den där boken, alltså när hans böcker kommer ut, alltså de här senaste dagböckerna har inte kommit ut fysiskt än, men varje gång några kommer ut, så står de ju, i varje bokhandel jag går in i, så står de liksom på skyltningsplats.
Ja.
Och väl tillgängliga också vid kassan.
Ja.
Därför att då får folk syn på dem och nog fan vill man veta vad Ulf är sur för just nu.
Ja, det vill man ju.
Ja, men jag vill
veta. Men det är ju konst. Men han är precis raka motsatsen, eller han har ju ingen impulskontroll då. För att jag kan och det är kanske det som är det sköna, att han gör det som man själv ändå låter bli.
Mm.
Därför att jag ungefär en gång om dagen så vill ju jag gärna gnälla om någonting på Twitter.
Mm.
Men jag publicerar nästan aldrig. För när jag kan hålla på länge och formulera de där. Ja. Och det kan bli rätt bra till slut. Men sen tänker jag, vad fan, vem ska, varför?
Varför ska jag använda ett socialt medium till att bara spygga alla?
Nej, varför? Vem? Och så är det någon som, ja, jag håller också med tre personer. Ännu tweetar. Till vilken nytta? Nej, fast jag förstår att om man har kommit upp till den berömmelsen, då kan det vara lite mer frestande att säga det där. Men därför att du har ju så många som lyssnar.
Mm.
Då är, betyder ju någonting vad du...
Ja.
Ditt gnäll betyder någonting.
Och Ulf kan ju alltid säga så här till mig, skit i att läsa om du inte vill.
Ja.
Ja,
exakt.
Men grejen är att på det sättet gör han ju en samhällsinsats. För jag kan höra liksom en liten kör av kolibrier in i min hjärna som säger så här att ja, men Ulf, eftersom han är en sån stor idol för så många och jättemånga vill vara han fortfarande, så varför kan han inte använda det något konstruktivt och sådär. Men grejen är att det vore mycket sämre. Ja. Alltså det finns redan för många som gör det. Det finns redan för många som håller på och så här och lägger ut inspirationsord på Instagram och så här. Vi behöver inte en till. Ulf skulle svika oss om han gjorde så. Ulf ska vara som han är.
Ja, och det är kanske därför som så många vill läsa det. Därför att han klarar av att vara den. Den som vi allihopa bär inom oss. Den här gnällspiken som man hela tiden måste trycka ner, eller hur? Man måste tysta den här gnällspiken. Du får inte säga det här.
Och tyvärr
så... Alltså tråkig.
Eller hur? Åh, du drar ner stämningen.
Just det.
Men grejen är att...
För det har jag märkt också. Man tittar till exempel på Wahlgrens värld som väldigt många människor gör. Så fort någon säger någonting som har... som är lite mollstämt. Då måste det illustreras med en sån här stämnings... Ja, men du vet, man etablerar... Det här var ju lite tråkigt. Och det hörs men... också i en ljudillustration.
Men då tycker jag... Jag tycker det var så jävla roligt. Alltså min nya idol är... Pernillas yngsta son Theo, som ju är den enda som fortfarande är ett barn.
Mm. Mm.
Därför att när det var det här avsnittet som har blivit ganska omskrivet, där Pernilla och Bianca bråkar jättemycket hemma hos Bianca för att någonting att Pernilla har glömt att hon hade lovat att passa hunden, något skit.
Mm.
Och det slutar med att Pernilla, eller att Bianca skriker, nej men i den här diskussionen är du inte min mamma längre och jag är inte din dotter, utan du är en människa som måste försöka se att du gör så här hela tiden. Och Pernilla bara, nej Bianca, jag tycker faktiskt att det är jätteorättvist av dig. Jag har tagit hand om hundarna. Men det är inte det jag pratar om, mamma. Det är inte det jag pratar om. Så har de på sig där och så säger liksom Pernilla så här, för då är den här lilla Theo med. Och så säger Pernilla, ja förlåt Theo att det blev så här. Vi skulle ha en trevlig kväll hos Bianca. Och så blev det så här. Verkligen, ja, förlåt Theo. Då säger Theo så här, nej vadå, jag tar fram popcornen, jag älskar drama. Och det är, jag förstår honom.
Ja.
Det skulle vara mycket jobbigare barndom liksom, om allting var trevligt hela tiden. Tänkte jag ha en jättetrevlig barndom.
Det där fnissandet utan slut hela tiden.
Det tror jag, men det tror jag är det som riskerar att vara trauma.
Ja, det tror jag med.
Det här liksom, nu ska vi
oändliga babblandet på ytan.
Vet du, jag samarbetar, har ett samarbete nu med en hudvård.
Åh, fy fan vad hemskt alltså.
Nej, så att,
det kan man stå ut med en stund, men alltså bara leva i det här hela tiden. Man aldrig kan få gå ner i någon känsla någon gång liksom. Stanna upp utan och vara att... lite arg eller ledsen.
Det är trots allt... liksom inte så farligt att vara arg eller ledsen. Och livet är ju inte unicorns and rainbows.
Nej.
Livet är ju skitirriterande. Ja. Men så tror jag också att det är med Ulf, just det här att han, i och med att han har valt det här med att isolera sig. Alltså på ett sätt kan jag ha jättestor förståelse för det och för att man kan vänja sig vid det. Att det är någonting som är väldigt skönt med att ingen glor på en. Ingen förväntar sig någonting av en. En del får säkert panik av det, för de tänker, vad har jag då för värde eller funktion och sådär. Men om man inte har den benägenheten så mycket, förstår jag verkligen. Jag tror jag skulle kunna göra det.
Tror det tror jag också, att jag skulle kunna.
Ja.
Det faktiskt, idag när jag gick iväg till våran podd så sa han, min granne, granne Gunnar, jaha, ska du gå iväg och jobba?
Och då sa du?
Då ska, ja, för omväxlings skull. Och då undrade han om det inte blev hemskt tråkigt att sitta hemma och jobba. Mm. utan att träffa någon. Och det här kaffeautomatsnacket och alltihopa.
Mm.
Men då sa jag helt ärligt att nej, jag är färdig med det. Nej, men jag, och det kom, jag började inte ens tänka.
Nej, det bara kom.
Jag bara kom. Nej, jag saknar verkligen inte kaffeautomatsnacket. Det här är helt enkelt toppen. Så ja, det är möjligt att det skulle funka på Österlen också.
Men du har ju din dröm om Norrland. Eller?
Ja, men jag är inte säker på det. Nej. Det där är jag inte. Så tillvida. Kan väl ändå vara skönt att bo någorlunda centralt.
Den där känslan.
Alltså, nu kan jag åka in till stan och sätta mig på en trottoar med Martina en stund.
Du kanske skulle vilja det någon gång. Alltså någon gång.
Ja.
Och det
men
tror jag säkert
Ulf gör också. Men det dagliga snickesnackandet.
Nej, alltså tyvärr så. Och det där har man ju, för jag tror att det är många som har konstaterat det. Mm. Mm. Att det här hemmajobbarperioden.
Mm.
Att den på något sätt visar hur lite väldigt många människor jobbar på jobbet.
Mm.
Och det vet ju alla som har jobbat på ett jobb.
Mm.
Alltså vilket jobb som helst egentligen nästan.
Ja.
Som är just ett sånt kaffeautomatsjobb. Det är väldigt, väldigt mycket av den tiden man är inlåst på arbetsplatsen.
Ja.
Som handlar om att liksom fråga varandra hur det går med äktenskapet.
Ja,
eller
så verkar det ju suspekt.
Ja.
Men du bara sitter knäpptyst och jobbar med ditt.
Det man funkar inte på arbetsplatsen då. Man måste liksom säga typ helst berätta att man har mens eller något sånt där. Alltså någonting som gör en mänsklig.
Ja, kanske inte det.
Inte just mens. Kanske på teatern inte. Är det så.
Ja, på teatern kanske.
På teatern är det ju intimare desto bättre.
Jaha, okej.
Okay. Då är det liksom, nej men jag har inte knullat på flera. Ja.
Ja.
Eller på teatern kan det vara så här, vad har du gjort i helgen? Knullat. Så kan det vara.
Och om man inte har det blir väldigt sorgligt ju.
Nej, men då är det någon annan som säger så här, nej men jag, det nej, har jag inte gjort. Det. Jag har inte knullat på 10 år. Och då säger de, nej.
Nej, men det är det där.
Men på Expressen kanske
och det där kanske jag skulle sakna. Men på Expressen är det lite mer kanske, nej men du vet, vad har du gjort eller vad ska du hitta på?
Och då kan det vara så här, ja men jag var på en ny restaurang i lördags.
Ja,
och den
är... Ja men då blir det ju det där ytliga småpratet.
Ja, det är ju tråkigt.
Nej,
det kan vara helt okej, men det är
ja,
inte så att
man... Ja, men det är ändå... Och så märker man så här, du vet, att man tänder stjärnögon i någon annan människa. Det är ju trevligt. Jo, det går bra. Hallå!
Vill du ha något? Vill du ha kaffe?
Nej, men vi vill ha kaffe.
Ja, det vill vi.
Och sen... Tror jag faktiskt att det är så här på Café Zeppelin.
Ja.
Det är till och med en zeppelinare i den här den här dinglande skylten utanför. Har du sett det?
Den är jättefin. Vet du vad det påminner om? Det påminner om vår skylt som vi har på Brunnsgatan. Alltså vi har ju inte en zeppelinare. Vi har en huskropp typ.
Ja.
Som är utstansad på samma sätt. Och så står det till att Brunnsgatan 4. Visst är sådana skyltar fina?
Titta, här kommer två som du skulle gilla,
tror
jag. Åh, trevliga.
Åh gud, vilka fina.
Ja, vilka trevliga. Åh, vad läskiga.
Oj.
Är vi läskiga?
Hej.
Hej, vilka är det här då?
Jag har efterrätt.
Härligt.
Vad heter de? Ja, det är spansk vattenhund.
Ja, spanska vattenhundar. Är det tjejer eller?
Det är lite Freja och där är Selma.
Freja och Selma, vilka fina.
Precis som Vove skulle jag kunna ha. Så himla glada att bara få finnas.
Ja.
Motsatsen till Ulf Lundell. Men det finns ju hundar som är som Ulf Lundell också.
Ja.
Det finns ju jättesura hundar.
Mm.
Men undrar hur Ulf skulle vara om han...
Mm.
Om han skulle vikariera för dig de här 2 månaderna. Kanske skulle vara jättekul. Uffa, jag är ansvarig för ungsidan. Okej. Finns det någon bok som handlar om någon som heter Uffe? Skulle vilja att den hette typ... Kan det handla om en varg? Det skulle handla om en varg som har slutat med sponken. Och sen när den börjar igen. Den lirar gura
Skriver låtar, visar röven på skivomslag. En sån varg kan det handla om.
Norrut, norrut eller vart som helst. Dit nosen leder vargen söker en tik. Vandrar den hit en dit. Hur känns det dugg om vare sig politik eller trafik.
Nej, men jag kan tänka mig när jag blir gammal tant. Jag kommer nog jag kommer alltid bo i en stad därför att jag är så utpräglad stadsmänniska. Men jag känner absolut inte den där rädslan som jag vet att en hel del andra känner, att bli liksom isolerad när man blir gammal.
Nej.
Tycker det ska i så fall bli trevligt.
Ja, skönt när inte så mycket spring.
Kommer finnas internet också.
Ja.
Alltså, det som är bra med liksom morgondagens gamlingar, som ju är vi, det är att vi kommer ju att fortfarande ha internet.
Det kommer vi.
Vi kommer kunna streama olika saker.
Exakt, vi kommer sitta i oändliga såna här Zoom-möten.
Vi kan ju sitta i Zoom-möten med varandra.
Men apropå det.
Ja.
Apropå Zoom-möten. Så skulle jag vilja, men nu trippade förbi en kungspudel. Med vilken hållning.
Alltså vilken rasande grannvarelse. Den kungspuden hade inga självförtroendeproblem. Oj, oj, oj. Den kungspuden var liksom till fred.
Exakt, det var bara raka vägen till förlaget och sagt, nu har jag skrivit 1000 sidor.
Och
dessutom goda publicitet.
Så har jag väldigt välskött päls.
Ja.
Och jag är väldigt snygg.
I'm ready for my close-up.
Jag ska naturligtvis själv figurera på omslaget. Oj, oj, oj.
Ja,
det var hashtag inspiration.
Ja, det var det.
Mm.
Nej, jag tycker de här människorna som intervjuas på olika ställen via Zoom eller vad det är för andra tekniska hjälpmedel man har där man kopplar upp sig och syns mot en bakgrund.
Ja, det har vi kunnat frossa i.
Ja.
Ja.
Där,
har du tips idag?
Jag har lite tips där. Alltså, eller jag har några skräckexempel faktiskt från de senaste veckorna.
Åh, vad trevligt.
Som jag gärna vill dela med mig. Ja. Exempel nummer 1. Centerpartisten Jonas Naddebo, som är även Stockholms kulturborgarråd, va? Eller heter det ens?
Ja, typ något liknande. Hette det för några år sedan i alla fall.
Ja, ja, i alla fall. Han var med i något typ av scenkonstseminarium och framträdde mot en bakgrund av ett styckningsschema.
Vad bra i den rollen!
I den rollen?
I den rollen jag har tagit fram slaktarkniven.
Man kunde ju inte tänka på någonting.
Nej,
ja, men du, länden, bogen, antikotten.
Skinkan.
Ja, han hade det bakom sig.
Men då, jag tappar allt förtroende.
Ja, det gör man. Men det var ju det att han, då hade han liksom gått runt i sin lägenhet och tänkt att var ska jag sätta mig?
Det gör väl alla.
Ja. Det gör man ju, man funderar ju ändå på.
Vad, och det här visar ju att han är stolt över sitt styckningsschema. Han vill visa det.
Han vill visa det av en outgrundlig anledning.
Det här är ett nytt sätt att analysera människor.
Ja.
Vad vill de visa
vad
i sin Zoom-bakgrund?
Vad vill de kommunicera med den här visuella chock liksom?
Herregud. Ja. Nej, ska jag klaga?
Ja, det var konstigt. Det var väldigt konstigt. Det hade ingenting med någonting att göra. Alltså jag fattar en bokhylla i det sammanhanget, eller hur?
Ja, men en bokhylla, det går ju
eller
alltid.
Eller vad som helst, något annat. Ja, i alla fall. Sen hade vi då Jimmy Åkesson. Han hade ju då gjort någonting mera. Han hade ju klickat i den här bakgrunds... man kan ju välja då bakgrund.
Aha.
Ja, kan man göra.
Och det hade
man kan
då
skapa sin egen.
Oh, gud. Vad hade
om man
Jimmy
inte
valt?
Vill visa Du... Nej, men det var mot en bakgrund av Sölvesborgs kommunhus. Ja, men why not? Det är ändå...
Ja, men han har ju blivit så traumatiserad i Sölvesborg.
Ja, jag vet.
Det var ju så mycket invandrare där när han var liten.
Ja, det var ju det. Men han har ju ändå, han har ju rötterna där. Och han vill nog kommunicera att han fortfarande är liksom...
En sölvesborgare?
Ja, det tror jag.
Okej. Okay. Mm. Okej, okay, Jimmy.
Det var ändå genomtänkt. Även om det ser väldigt konstigt ut. Att han står där framför Sölvesborgs kommun som en jävla lokalreporter.
Ja.
Nej. Sen har vi då den danska infrastrukturministern som intervjuades i TV4-nyheterna. De diskuterar ju eventuell... Är det en ny bro eller det är någonting det är där mellan skit. Skåne och Danmark, va? Ja, ja.
Ulf säkert skitsur.
Ja. Ja, precis. Han blev intervjuad. Han hade då klickat i eller valt en bild som föreställde en motorväg. Vilket innebar att han stod ju så att säga mitt.
Var det bilar?
Ja, det var
det. Nej, då blir man ju bara nervös.
Ja, jättekonstigt. Han hade en motorväg bakom sig. Ja. Men han hade ju också tänkt till lite ändå. Han kanske tänkte ett steg för mig. Han var infrastrukturminister, alltså står jag i en motorväg.
Jag tror han ansåg att det var humor.
Ja.
Okej. Okay. Jag lämnade ju okommenterat.
Ja. Det är som att han försöker skapa sitt eget tv-program. Vill lite för mycket.
Ja.
Katarina Reimann är en litteraturforskare som arbetar på Stockholms universitet.
Ja.
Mm. Jag såg en föreläsning med henne när hon pratade om kapitelböcker, didaktik och estetik i lättlästa kapitelböcker för barn.
Wow. Ja. Akademiskt.
Ja.
Så det
var ganska intressant faktiskt.
Klart det var.
Ja, det var det. För att man kan anstränga sig på olika sätt för att få barn att läsa.
Och, det skulle man ju vilja höra om.
Ja.
Ja.
Det skulle man vilja höra om. Alltså hon... Och det hon kom fram till är att det är lite kanske för många som ägnar sig åt liksom ganska objektiv, opersonlig läsning. Alltså Det blir så lätt så att det blir... Alltså det är sånt fokus på läsförståelsen. Den mätbara läsförståelsen.
Ja, precis. Upplevelsen kan vara viktigare. Man måste inte förstå exakt allting.
Och den är ju inte mätbar. Nej. Det var kontentan av den. Hur som helst... Hon hade placerat sig mitt i utsikten från Stockholms universitet. Det var lite som att hon svävade framför.
Oj!
Ja. Och så såg man den här milsvida utsikten från någon av de här skyskraporna.
Wow.
Ja.
Det är power.
Det är inte att säga om det egentligen.
Nej, det Nej. Var ju liksom det... verkligen...
Jag arbetar på Stockholms universitet därför. Ja.
Så ska jag upphöjd.
Ja. Och den här utsikten ser jag varje dag. Rimligt. Sen har du, som var då Statens barnboksinstitut var ju då som arrangerade alltihopa. Och alla de hade kommit överens om en ljusgrå bakgrund. Så att man ser loggan. SBBI eller vad det är för någonting. Problemet när man har såna här ljusa bakgrunder. Det är att kameran inte riktigt förstår, eller det här verktyget förstår inte riktigt var huvudet börjar och slutar. Alltså fick så här blobbiga konstiga huvuden.
Men det passar ju på ett barnboksinstitut. De blir som sådana här Alice i underlandet figurer typ.
Ja, konturerna går liksom, ja,
de är målade i fingerfärg.
Ja, det kan man säga. Det är inte lyckat. Och det är ett råd det är ett väldigt enkelt råd. Välj inte en ljus bakgrund.
Gör bara inte det.
Nej. När du själv är intervjuad, Martina, hemma, vad väljer du för bakgrund?
Men senaste gången jag blev intervjuad via Zoom var faktiskt i samband med senaste Nobelpris
utdelningen.
Ja.
Eller snarare, nej, offentliggörandet av då Nobelpriset litteratur.
Ja, Glick.
Louise för då, Glick. Ja, för ja. Då hade ju Expressen Kultur det. De intervjuade några
ja.
Framstående personer
ja.
Som kunde tänka sig ha intressanta saker att säga.
Just det.
Mm. Och då, men då fick jag instruktioner av Victor Malm,
mm.
liksom i örat, mm. hur jag skulle placera mig. Det var någon komplikation med det. Jag hade liksom ställt min telefon på min brödrost. Och så sa han, men jag hade ganska brått, eller jag hade liksom inte förberett mig så mycket. Och så sa han, Martina, kan du försöka komma upp lite med huvudet?
Ja.
Så att ditt huvud hamnar liksom mer i mitten av själva bilden. Och då så stod jag liksom på knä, fast inte med helt raka ben, utan på knä med liksom röven utåt och försökte liksom mackla med mitt huvud. Och på köksbordet då stod jag.
Jaha.
Men då så fick jag också liksom flytta huvudet på olika sätt så att det inte skulle se ut som att taklampan i köket var min hatt. För så kan det också lätt bli. Att man får olika hattar som det inte är meningen att man ska ha.
Nej, precis.
Så att, ja, min dotter Vera tog faktiskt en bild på mig bakifrån liksom när jag gjorde det där. Mm. När jag stod i någon sorts halvböneställning på köksbordet med telefonen på brödrosten och pratade om Louise Glick. Och det är liksom den typen av situationer som man i sin ungdom inte förutser.
Nej.
Så här att så här kommer det bli. Oj, oj, oj. Den voven hade halskrugg.
Ja, den var opererats eller någonting. Oj, det där oj, är inte oj. Roligt. Men den verkar glad ändå.
Ja. Ja, så att det där är tufft tycker jag.
Ja, det är tufft. Men det är någonting med den här typen av visuell kommunikation. Som vi kanske borde bli lite bättre på. Om vi ska fortsätta på det här viset.
Ja, men nästa gång så ska jag göra som Jimmy och undersöka det där med de här
bakgrunderna
man kan välja bland. Ja. Det kanske finns någon som harmonierar med mig. Ja. Annars så har jag ju faktiskt.
Du kan ju ta en bild från Teaterbrunnsgatan 4.
Och ha den som
bakgrund. Och ha den. Bara den är någorlunda mörk.
Ja.
Så kommer det, ja, det tycker jag.
Det kan jag faktiskt
passa
göra.
Passa på, branda sig lite grann så att
men,
säga.
Men det, sen, om det här fortsätter. Mm. Alltså om pandemin aldrig går över visar sig liksom, eller det kommer något nytt som det här vaccinet inte funkar på.
Mm.
Då kommer ju det här att utvecklas. Alltså då kommer ju de som har väldigt många fans att börja göra reklamsamarbeten. Så att man ställer upp en Zoom-intervju och så står det typ ta ett lugnt, ta en toy ovanför huvudet på.
Ja, ja.
Det kommer ju till slut hända.
Ja, det kommer ju hända. Ja. Vad roligt det kommer att bli. Då har vi något att se fram emot.
Mm. Och det vill vi ju ha. För vi tänker positivt.
Ja, det gör vi.
Vi är inte sura och tvära. Nej, utan vi har flaggan i topp, ser du?
Det har vi.
Ja, visst.
Nu kommer polisen också.
Ja, nu kommer polisen och tar oss. Bara för att vi sitter här och dricker kaffe.
Ja, nu ska vi se.
Oj, vilken lång och reslig polis.
Ja.
Ah,
nu får man känna på att man är i de här kvarteren.
Han har skottsäker väst.
Ja, då.
Det har han faktiskt.
Mm.
Och lika
stolt. Det är en hel piqué-styrka.
Oj, jädrar du. Men det här huset som vi ser här, det är också polisens
polis. Ja, jag tror det. Det är baksidan av själva polishuset. Du ser, det är oj, galler på alla, hela, längs med hela.
Men de hade en nedre botten. Jag tror nästan att
de ska äta lunch.
Piketpolisen hade varit och köpt lunch.
Ja.
Vad tråkigt. Det borde ha varit något mer halabaloo med några bovar. Nu är jag sur, jag ska skriva en insändare. Det kom inga bovar när Gunilla och jag satt på Vargentinsgatan.
Nej, men vad bra. Är vi klara då?
Ja, Gunilla.
Det är sista måltiden nu på ett tag.
Så då försöker jag att se positivt.
Mm. Nej, men vi är snart tillbaka igen.
Oh.
Det är härligt att få längta.
Det där är nästan som en replik ur Gift vid första ögonkastet när de ska sova på varsitt håll någon natt. Liksom.
Ja.
Och säger nästan alltid någon så här. Ja, men jag tycker att det är härligt att få längta. Och sen säger den där Kalle Norvald, den där sexologen, säger ja, och sen så när ni ses igen, kom ihåg att ta i varandra. Det är viktigt. För att få igång det här erotiska igen. Mm. Glada hälsningar från lunch med Montelius. Vi ses om ett tag.
Hej då.
Hej då. Nej, men det är roligt, du vet vem det är.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.